destruktivt, men de kan fatta det inte. Är det här verkligen vägen till ett bättre samhälle? Jesus säger, ja, det är det. Det här är det sättet på vilket vi kan se en samhällsförändring. För vi vågar säga så här att vägen till för Sverige, Sveriges problem är integration har vi nu då, rasism, den där svåra problematiken. Det är ödmjukhet, säger vi då. Att ödmjuka er under Gud, ödmjuka oss under varandra. Tjäna varandra som Kristus tjänade honom. Det är vägen till att bryta rasismens makt eller en problematik kring samhället som okej, jag kan tycka det var helt fruktansvärt konstigt, men ja, det är Jesu väg. Så här står det om Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Alla tungor bekänna. Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det är samma sak här. Vägen till herraväldet går genom ödmjukheten för Jesus. Det var så han vann seger över härskarna och makterna och väldigheterna. Mot ondskans makter i himlarymden. Bakom det politiska förtrycket i världen. Under vilka fiender är egentligen Josuas armé ska bekämpa? Vad är det som är problemet egentligen? Egentligen är det synden. Egentligen är det ondskan. Så när vi ser Jesus, Josua, gå upp ur Jordan in i det förlovade landet och befriar de som är bundna, så befriar de från de demoniska makterna, från ondskan, från synden. Så den vägen går genom Jesu väg, men också ständigt på väg mot korset och att bära människors synd för att bryta loss de som var bundna i mörkrets makter. Vägen till befrielse för den här världen går i Jesu efterföljelse. Det är kraftfullt det här, ska jag vilja säga. Och vi kallar då följa Jesus då. I den här armén för att se, för att det är så att vi ska ärva landet. Han har gett riket och han vill att vi ska bära samma värdighet som honom. Alltså det står på, vi läste väl om det tror jag, om att han har gjort oss till ett kungadöme, till präster till vår Gud, och de ska härska på jorden och sådana här saker står det i Uppenbarelseboken, vilket ju är väldigt märkligt att vi ska bli kungar, men det är samma anda som i att vi ska ärva landet. Men vilka är det? Jo, det är de som följer Jesus i ödmjukhet. För tänk på vad som stod innan den här samma texten som vi läste innan. Det står så här, tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Så hela den här utläggningen om Jesus som ödmjukade sig och blev lydig och tjänade för att bryta ondskans makt och bli rest upp som herre över jorden. Det är en illustration på hur vi ska leva. Det är vår väg, precis som Jesu väg. Så ser ni, jag har lagt den där saliga, de ödmjuka, de ska ärva landet bakom den här texten. För att den texten, Filipperbrevet 2, säger vad saligprisningarna säger. Och om ni tittar noga, för jag har kämpat med vart de här texterna ska ligga. Så ni ser liksom att saliga är de. Och vilka är de som är saliga? Jo, det är de som följer Jesus och har Jesus sinne. De som är ödmjuka, de som antar en tjänares gestalt. Som blir och kommer underifrån. Det finns många andra texter som säger samma sak. Så här står det i Jakobs brev. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han sin nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud, han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Rena era hjärtan, ni tveåksna. Sörj, gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Ser ni vad likt det här är Matteus evangeliet? Jag hade egentligen inte tänkt på förrän jag läste det här. Det är inte så svårt, säger en del kommentatorer. Det var ju Jesu brorsa som skrev det där. Jakob. Och grejen att det där skrevs före evangelierna tecknades ner för övrigt. Det är ganska... What? Så här, vad fick han? Får ni fundera över hur det kan gå till. Men han var bekant med Jesus traditioner och Jesus texterna redan tidigt här. Och skrev ungefär samma sak som bergspredikan innan bergspredikan skrevs ner. För att det här är vägen att gå, ödmjuka er. Så här säger första Petrus brev, ungefär samma sak. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom, för han sörjer för er. Var nyktra, vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Har ni märkt att det är krig i båda de här texterna? Så att den här Josua-bilden om att komma som en härförare för att vinna över fienderna är ytterst, ytterst relevant för oss kristna. Och vi har en fiende. Men vägen att vinna över fiender är ödmjukhetens väg. För vi har en fiende som vill förgöra oss, säger han. Och det här är en strid, striden att inta landet, inta löfteslandet, se Guds rike komma på jorden. Det är en strid som enligt de här texterna går inom vår själ också. Vårt eget liv så är en kamp för Guds herravälde. För ibland kan man tänka sig så här att vi är the good guys och de är the bad guys. Och vi är nu kallade att gå och vinna världen, du vet så. Och det är inte helt sant, för att vi har fiender inom oss också som kämpar mot. Och vägen är att leva i ödmjukhet för att inte hamna och bli besegrad av djävulen. För att vi har ganska nyligen fått ytterligare en sån här rapport i den kristna världen på en ledare som har blivit besegrad på vissa områden av sitt liv och hamnat i en tragedi. Och då kan man fundera, hur kommer det sig? Och det är för att det är en strid. Det är en strid om livet för oss. För oss inom oss också. Så vi står i en kamp och djävulen står det här. Han går omkring som ett rytande lejon för att förgöra oss. Och vi har en strid. Och vägen in, första steget i båda de här texterna, men även i den andra sån här krigstexten, handlar om helt enkelt att leva i ödmjukhet. Det är vägen för första steget in i kriget som vi står i. Så det här är någonting som vi behöver lära oss att vandra i. Och jag har en avslutning med några konkreta hur. Hur lever vi i ödmjukhet? Vad betyder det konkret för en kristen? Så här säger Celebrate Recovery, som den här, finns en viss samverkan mellan Celebrate Recoverys arbete och den här predikoserien. Som en kommentar på saliga de ödmjuka, så säger CR så här, att det är att medvetet välja att överlåta hela mitt liv och min vilja till Jesu omsorg om kontroll. Att det här är egentligen det första steget i att börja vandra i ödmjukhet. Att överlåta sitt liv till Gud själv. Och släppa kontrollen. För det är inte det som en av de stora brottningskamparna handlar om, att vi vill ha kontroll över våra liv. Och det yttersta steget, det första steget i ödmjukhetens väg, är att ödmjuka sig själv under Gud och säga, jag är inte Gud. Det är ödmjukt att säga det. Jag behöver hjälp. Jag behöver Gud. Så det är att vandra i ödmjukhet först och främst. Jag ska ge 5 tips till sist innan vi ber här. Hur vandrar man i ödmjukhet? När man har behov i sitt liv, sök hjälp. Försök inte klara det själv. Tidigare, innan du är uppkäkad av problemen och du är helt besegrad. För när man väl hamnar under makten, dessa makters begrepp, det kan vara makter som påverkar ens liv och bryter ner en. Det kan vara olika typer av ovanor och sår, det kan vara synder, det kan vara allt möjligt som vi brottas med. Men om vi står stolt fast och ska försöka klara oss själva, det är det som är första steget till att bli besegrad. Och det är därför som ett sånt program som Celebrate Recovery till exempel är så fruktansvärt otroligt viktigt. För att det är att börja ödmjuka sig och helt enkelt söka hjälp där det behövs. Och vem behöver det? Bara de som är svaga och de som är narkomaner. Nej! Andliga ledare behöver det här. Alla kristna behöver det här. Alla kristna behöver söka hjälp. Det är grundläggande kristen livshållning. Det är en ödmjukhetens väg. Så är vi i den positionen att vi försöker hålla uppe masken och inte vågar ödmjuka oss. Det är första steget mot undergång. Stolthet går före fall. Det är viktigt. På ett sätt kan man säga att bli kristen handlar om att erkänna att man kan inte allting. Är det inte det egentligen? Så det är, man ger upp kontrollen, va? Det är ett steg. Och om vi är i en position där vi känner, vi är, söker den här oberoende livsstilen, att man ska liksom klara sig själv, man vill liksom inte bekymra någon annan. Det kan vara förklätt inte bara under det här ensam är stark, jag är en riktig man liksom. Det kan väl vara så också. Men det kan också vara vad ska man kalla det, förklätt i den meningen att vi säger, jag vill inte bekymra någon annan med mina problem. Så därför försöker jag dela med det här själv. Med mitt liv. Jag försöker klara mig bäst själv. Det är de lägena som Bibeln säger att ni ska underordna er eller ödmjuka er varandra. Böj er under varandra. Vandra inte ditt kristna liv själv. Och om du så vill, våga visa oss svaga för varandra. Vi lägger oss under varandra. Vi får en sån gemenskap där vi kommer under och säger, du måste hjälpa mig med en grej. Kan du tänka dig bara att ringa mig ibland? Eller någonting, för att jag brottas med det här. Det är ett sätt, en ödmjukhetens ömsesidig underordnade kultur. Som jag tror är oerhört viktigt för en församling. Och om du är en del av en smågrupp till exempel. Då ska det vara en tävling i gruppen. Över vem som böjer sig under varandra. Och för att lyfta varandra. För att bryta det första steget. Att se Guds rike komma. Och landet ärvas i ditt liv. Men i din husgrupp. Och från din husgrupp. För det är så en seger i den här striden. Faktiskt vins. Genom att vi ödmjukar oss under varandra. Visst är det konstigt egentligen. Ett konstigt sätt att leva. Vi hyllar ju gärna styrka och oberoende och allt det här, va? 3 bitar kvar har jag. När vi handlar i konflikter Hur handlar man i ödmjukhet när man hamnar i en konflikt? Står mycket om det i Bibeln. Lägg ner vapnena själv. Gå inte i försvar alltid. Vet du vad Paulus säger? I första Korinthierbrevet säger han ibland att det är bättre att ni tar en förlust generellt sett än att ni framhärdar din rätt, även om det är rätt. För vad vinner du på det? Han säger att du vinner mer på att ta en förlust och inte hävda din rätt. Det är Jesu väg. Hade inte Jesus rätt att slå tillbaka? Det är klart han hade. Hade han inte makt att egentligen mosa sina fiender på många sätt? För han hade allting. Men han valde inte den vägen. Så att leva i ödmjukhet handlar om när vi handlar i konflikter. Inte om, för vi handlar allihopa i konflikter. Så ska vi välja att inte kämpa och strida för vår sak. Får så här misstänkta blickar. Vad säger han? Ja, jag fattar att vi är lite misstänkta. Alltså, vad menar du? Alltså, ska man trycka ner sig själv fullständigt? Ska man inte säga som man tycker? Det är inte riktigt det som jag är ute efter här. Jag har själv brottats med det här ibland. En slags känsla av att man vill försvara sig. Man vill hävda sig. Man vill visa att man minsann det ena och det andra. Men det finns lägen där man ska hålla tyst med det där. Och det är bättre att man gör det. För Gud kommer lösa det där sen. Han kommer rättfärdiga dig. Han har dig i sin hand. Han känner ditt hjärta. Ofta så är det ju anledningar till att man hamnar i konflikter som beror på problematik i våra liv. Att vi brottas med saker och ting. Det är därför vi gör varandra illa. Som det är två halvskadeskjutna svalor som hackar varandra i nacken hela tiden. Det blir inte bättre för det. Jakobs brev som vi läste tidigare. Han säger att ni hugger och sliter i varandra. Ni förgör varandra. Och så ber ni och grejer. Men ni får ingenting för ni ber illa. Ni ber bara utgå från er själva hela tiden. Ödmjukar istället under Guds hand. Och så vidare så kommer han in i det här. Han kommer ur en situation av konflikt. Han säger det finns en bättre väg. Ödmjukar under Gud i sådana där lägen. Istället för att strid för er sak. För vad hjälper det om man vinner en konflikt? Och parentes. Så är det oftast i debatter också. Och diskussioner med våra kompisar som inte är kristna. Vi fick slängas in i diskussioner. När man ska vinna en diskussion. Förstår ni det? Ja, man blir, ja, men hur kan du tro på att jorden är 6000 år gammal och du vet så här, va? Alltså vill man då komma i en diskussion för att vinna diskussionen. Det är så sällan det hjälper ett dugg att vinna en diskussion. Men jag tror det kan vara smartare så här för att ärva landet och se Guds rike komma i den där personens liv och säga så här, du verkar så fruktansvärt smart i det här fallet och jag är bara en skön vanlig lirare. Jag vet inte mycket om sånt här, tyvärr. Så jag har inte så mycket att tillägga här. Jag vet bara att vad Gud har gjort i mitt liv. Och jag vill inte liksom komma här. Så går du därifrån. Och så kommer de säga, vad är det för lirare egentligen? Jag lovar att de kommer betyda mer för dem. För att vi inte kämpar för vår sak. Utan vi vandrar i ödmjukhet och säger, jag är inte så smart. Men det är inte smarthet som ska ärva världen. Det är inte genom att vara så smarta som vi ska se Guds rike komma i bland våra kompisars liv. Det är ingen tävling om vem som är bäst, har bäst argument. Utan ödmjukhetens väg vinner större segrar, även i sådana fall tror jag. Och det är bara tröst, för ingen av oss känner ju speciellt smarta. Eller hur? Jag är inte det i alla fall. Man kan alltid bli så här känna sig underlägsen mot massor av smarta människor. Men det är inte den som är vägen, ödmjukhetens väg till att se Guds rike komma. Och i vardagen så handlar det om att tjäna varandra på ett enkelt sätt. Att vandra i ödmjukhet. Och vi ska inte underskatta de här enkla bitarna för att få se landet ärvas. Alltså se vår arbetsplats, vårt familj, vårt äktenskap. Det är det svåraste, jag säga, om man är gift. Att tjäna din man eller din hustru, eller om du lever nära kompisar eller sådär, du kanske bor i kollektiv eller whatever. Att se Guds rike komma, att börja med i tjänande, det är den absolut största utmaningen skulle jag vilja säga. Men om vi vill se det ske så är det vägen, tror jag. Till sist. Det här, jag vet inte om du tänkte på det här med Jesus, det så att han var ödmjuk av sig och blev lydig ända in till döden. Och att alltid böja sig och lyssna för andens ledning. Det är ett slags yttersta grundhållning av ödmjukhet. Att idag, Gud, vet jag inte vad det är som är det bästa. Jag ber att du ska tala och leda mig i den här dagen. Jag kan inte bäst, jag vet inte bäst. Säg vad jag ska göra, så gör jag det. Så kommer landet ärva, så kommer Guds rike komma mer på jorden. Genom att vi kristna vågar ödmjuka oss och lyssna. Och inte bara lyssna, utan lyda och göra det. Och det här är, det är ju inte lätt alltid, eller hur? Visst är det? För det första att höra vad man säger. Och för andra att göra det. Det är liksom två svåra grejer då. Men det är en väg som vi kallade att vandra i. Och det är inte omöjligt att göra det. Jag har en kompis, Facebook-kompis snarare. Jag bara har kontakt lite grann med honom. Han, varendaste evigaste dag postar han så här anklagelser indirekt mot mig på Facebook. För att han följer och lyder andens impulser. Hela tiden, varenda dag. Så bara, jag kom till McDonald's och då sa Gud till mig att hon hade ont i axeln. Och då bad jag, hon blev helad. Och så bara, varenda dag håller han på med det där. Så man känner, vad håller jag på med? Och jag försöker vara smart och klok. Och jag vet inte vad jag försöker för att se Guds rike komma. Men han tycks bara vara väldigt, väldigt enkel snubbe. Och han bara kör. Och ibland så misslyckas han, säger han. Men han var ödmjuk nog att prova sig fram ibland. Och det här är någonting som jag tror är otroligt viktigt för en församling som vill ärva landet. För att se att Guds rike tar gestalt runt i våra liv, på våra arbetsplatser. Och runt våra församlingar, smågrupper, våra ministrar, allt vad vi håller på med. En ödmjuk hållning. Vi försöker lyssna och lyda bara. Inte alltid försöka vara så smarta jämt. Utan följ de impulser som Herren ger. Ungefär som Daniel gjorde. Han fick någon andlig käkupplevelse. Att det var någon som hade. Och hur visste han att det var rätt? Det vet jag inte. Jag tror inte han visste. Alltså, det är en risktagande det handlar om. Ta en risk. Och ödmjuka sig. För vad är det värsta som kan hända? Att de tycker att man är dum i huvudet. Och osmart och så här. Och ofta stämmer ju det ändå. Så att då är det bara whatever liksom. Ja, jag vet. Men det är inte så mycket mer. Det är ju Gud som ska bygga, liksom, göra det här egentligen. Inte jag själv. Så ödmjukhet handlar dels om att ödmjuka sig under Gud. Grundläggande under varandra. Bryta att lyssna in varandra. Ta itu med och erkänna våra behov. Men också att lyssna till Gud. Grundläggande i ens liv. Och försöka följa honom. Ja, för att det är de ödmjuka som sa ärva landet. Ungefär så tänkte jag idag. Amen. Ja, då ber vi. Vi kan se resa på oss. Och tack Herre för ditt ord och för din närvaro idag. Vi försöker göra det här nu direkt bara. Tillämpa det här direkt. Vi vill ödmjuka oss, böja oss under dig. Och så ber vi att du ska tala till oss. Och att du ska föra oss fram i ödmjukhet, Gud. Så vi, till en början så vill vi be som vi brukar göra. Men vi kan blunda eller så där, vi allihopa som inte tittar så runt omkring. Men det första steget handlar om att ödmjuka sig under Gud och säga att jag kan inte faktiskt allting. Att ge mitt liv, lämna mitt liv till Jesu kontroll. Och det är det första steget. Om du är här och inte kristen och kommer, men du känner att jag vill ge mitt liv till Gud. Jag vill ödmjuka mig under Gud. Jag vill bli kristen. Jag hör vad det här betyder. Och jag vet att det här är vägen för mig. Också till upprättelse. Så vill jag uppmuntra dig, bara räcka upp din hand om du ännu inte är kristen, men du vill börja. Jag vet att det är lite ödmjukande att göra det, men om du vill det, så räck upp din hand, så ska jag bara be en bön och välsignelse till en början. Så om du ännu inte är kristen, men du vill bli kristen nu, ta första steget, så räck upp din hand, så ska vi börja med att be för dig. Herre, kom. Jag vet att du ska låta din ande komma över oss som du alltid gör. Och tala till oss och gör vad du vill. Jag vill redan nu säga till er, några av er, två eller tre stycken, primärt kanske från School of Kingdom Ministry-eleverna, att gör er redo och fråga Herren om det är någonting som ni ska dela idag. Och sen om ni får den impulsen, så kom fram, så ska vi få möjlighet att börja be. Vi avslutar ju som sagt varje gudstjänst med det här momentet. Det handlar om att vi stannar upp, försöker lyssna, och sen så ber vi för de behov som finns. Och det är ett sätt att visa ödmjukhet också. Att vid behov sök hjälp på första punkten. Så om det finns något du brottas med, ett sätt är att börja visa din ödmjukhet och säga att jag går fram här nu idag. Jag har brottats med det här länge. Och det kan vara ett steg på väg. Och samtidigt vill jag säga det också, att vi har det här Celebrate Recovery-programmet. Så att det finns vissa typer av problem som man inte löser bara från förberedelsestunden, som rör något längre. Och en uppmuntran är också att våga ta en sån lapp, Celebrate Recovery-lapp, och titta där och sök dig mot det om du behöver hjälp på det sättet. Så. Vi tar en stund i stillhet och väntar nu bara först. Kommer din kraft här över oss. Vi behöver dig. Behöver dig, Gud. Vi är inte oss själva nog, Gud. Vi behöver dig för våra liv, Gud. För vår församling, våra privata liv, Gud. Vi behöver dig på våra jobb, i skolan, allting, Gud. Kom och visa, Herre, vad du vill göra i våra liv, Herre. Led oss framåt, Herre. Stå kvar en stund i bön här nu. Och bara stilla och lyssna. Det kan vara saker som liksom kommer upp under predikningarna. Apropå det här med att lyssna och lyda. Oftast är det de här grejerna som stannar kvar när man kommer till en predikan. Man hör massor meningslösa ord. Men några grejer fastnar. Oftast är det de som det är Herren som talar då på det här sättet. Och de handlar om att ta tillvara på det och förstå att Gud vill liksom prata med oss och leda oss. Och han vill att vi ska ta dem härifrån och lyda och följa honom, det som har kommit upp. Om det är så att det kommit upp liksom något problem som du inte har vågat ta i, så är min uppmuntran att ta det här när du går hem ikväll, eller skriv upp det, eller gör en plan för att handla efter det. Några stycken kom fram nu, lite elever här med ord också, om Herren har visat någonting. För vi ska bara sen bjuda fram alla som önskar för ta emot förbön och få den sista lov som tror jag också. Men en eller två till.
Ja, jag fick en specifik bild, ska jag säga. Det var ett bild av sån här, ett öga som bara tittar väldigt. Och det finns något som heter evil eye i islam, som handlar om att lägga en förbannelse på någon. Och då vill Gud bara säga att om du är rädd för, eller så här, det är någon som har en förbannelse, att någon har lagt det för så här evil eye, så behöver du inte vara där, för Gud är starkare, och när du har bett om att det är brutet så är det brutet. Det var bara det.
Hej. I was sitting there and I asked God, I said, God, what do you want me to do? He said, nothing. Nothing, 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 nothing. He said, go. I said, what do you want me to say? I said, I'm not going to tell you. And I think what it is sometimes God's going to call us and we're going to have no idea what we're doing. We don't feel qualified to do what we're doing. We don't have the skill set. We don't have anything. But that's almost better, because we have to step out and actually trust God. Because we can't do it on our own. We can't do everything on our own. And sometimes it's just, God asks you to take that crazy step of faith. And I feel like I've got to say, don't let, I'm not good enough, I'm not qualified, do that. Because who are you to say that when God's told you that you are, that that's what you're to do? Who are you to tell God, no, God, you're wrong, actually. You made the universe, you made the sun, you made everything fit perfectly together, but you know what, you're wrong on this one. You're wrong on this one. I can't do that. That's pride. Listen to what God says about you. And if God calls you, it may be scary to step out, but God knows better than us. So take the step. Even if you have no idea what you're doing, take a step.
Det var två grejer, tankar som jag fick. Det ena var om det är smärta, om det är någon som har smärta bakom ögat, om det är liksom bakom högra eller vänstra ögat. Så om det är någon som känner igen det så. Och sen en annan grej som det här med konflikt, om det är någon som har en konflikt på jobbet av något slag som ni känner att ni behöver. Det var bara det ordet, konflikt på jobbet. Så ja.
Jag är inte elev på den här skolan, men okej. Okay. Jag bara kände att vi skulle som församling be för våra vänner, rumänska vänner, för jag såg ett betryck över dem. Och att vi kan be att de får bli lösta från det och få gå härifrån och vara fri från det, så att de inte, när de går ut härifrån, att hamna under där igen. Så känner jag.
För det är upp och nedvänt. De som är fattiga, de som folk, världen ser ner på ibland. De härlighetens ande vilar över dem, säger Bibeln. Så vi vill gärna, jättegärna be så att för er, och de som speciellt kanske känner för att vara med Så ber vi för hela gruppen tillsammans. Att Gud ska bryta varje känsla av det. Jag tror att det här budskapet om det här evil eye, onda ögat. Det är nog någon som har. Ni vet om att det är faktiskt det. Att ni har någon problem i ert liv som beror på trolldom. Det kan låta konstigt i Sverige, men inte internationellt sett. Att ni är utsatt för någonting som gör att det är en makt. Det är något, ni känner er iakttagna på ett sätt. Och Gud vill plocka bort det. Det är över er. Så jag vill uppmuntra att ta det på allvar. Och kanske att du ber för det, för du som delade det. Så att när vi nu avslutar med att de som så önskar kommer fram för förmen, så gå fram till Frida om du har det bekymret då, så ska vi be för det. Men också den här specifika, är det någon som har den här bekymret av ont bakom ögat? Förmodligen vänster ögat. Det är bara intressant att veta. Och då kan ni bara räcka upp en hand om det är någon som känner igen er av det där. En smärta bakom vänster öga. Nej. Men kom fram i alla fall och säg till om det är så. Jag tror vi gör så här att vi avslutar med en lovsång. Jag kanske kan få be en välsignelsebön och så sjunger vi lovsången. Och efter lovsången så, eller under eller efter lovsången, så öppnar vi också fikat. Så efter den här sången, eller under sången om du vill ha förbön, kom fram då. Annars är ni med i lovsången och sen så går vi över till fika. Är du ny här, sök dig till det där bordet med flaggan där det står varmt välkommen till Stockholm Vinland för att prata mer. Men låt oss bara tala Herrens välsignelse först. Herre, vi tackar dig för att du välsignar oss och du bevarar oss. Du låter ditt ansikte lysa över oss idag. Att du har vänt ditt ansikte till oss för att andas sin frid över oss. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så vi ger våra liv till dig. Vi vill ödmjuka under dig, under din mäktiga hand, för att du ska upprätta oss här och lyfta oss upp i Jesu namn. Amen. Amen. Som sagt, om ni vill ha förbön kan ni komma direkt, annars så är det med i lovsången bara.
Jag skulle också snabbt vilja dela ett ord som jag satt här. Så var det som att Gud sa, jag vill fylla med glädje. Men någon eller några som just känner att Gud är på distans, det är svårt att ta Gud här och nu. Så det var som att Gud gav en utmaning till att ta emot honom, relaterat till honom, Gud du är här nu. Jag talar inte bara på distans längre fram, utan här och nu så vill Gud komma. Så vi ställer oss upp här, så tar vi den här sången.